Alltså den här texten från Matteus evangeliet som vi just hörde, den börjar ju med därför säger jag er. Och jag tänker att då är det ofta bra att fråga sig vad syftar det tillbaka på då? Och ser vi på det lite större sammanhanget så som Kristina sa så är vi mitt i bergspredikan. Den har evangelisten Matteus förlagt strax efter att han har berättat om hur Jesus samlade de första lärjungarna. Och nu vandrar han omkring i Galileen för att undervisa, förkunna budskapet om riket och bota de sjuka. Stora skaror följde honom. Alldeles innan vi kom in i texten så uppmanar Jesus sina efterföljare att inte samla skatter på jorden. Den mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Han konstaterar också att ingen kan tjäna både Gud och mammon. Mammon är ett arameiskt ord och det betyder förmögenhet eller rikedom. Det handlar alltså om vårat begär efter det materiella. Att det begäret kan leda oss fel i livet eftersom de skatter som vi samlar på jorden inte är beständiga. Och eftersom vårt begär efter pengar hindrar oss att älska Gud. Så därför säger Jesus, bekymra er inte. Men som vi hör så säger inte Jesus att det materiella är oviktigt. Nej, Fadern känner alla våra behov. Det är ju han som har skapat oss med behov. Fysiska behov. Men, och här tror jag att vi har en av nycklarna till att förstå det kristna livet. Jesus vet att våra behov mättas bäst genom att vi sätter vår tillit till honom. Och livet är tänkt att vara så mycket mer än att lösa våra praktiska problem. När jag häromdagen läste texten och kom till bekymra er inte, så kände jag en sån lättnad. Bekymra er inte. Alltså oro ligger så nära till hands för oss människor. Och kanske känner du som jag att du är unik när det gäller att oroa sig. Men för mig så tror jag, även om det har gått upp och ner med detta, så tror jag att sakta men säkert, två steg fram, ett steg bakåt, så har Gud hjälpt mig att vila i hans närvaro, i hans kärlek, i hans löften till mig, till oss. Och alltså, Gud vet ju att vi inte kan lösa några problem med vår oro och vår rädsla. Men hur ska vi då förhålla oss när alla behov dyker upp? För de kan också vara väldigt olika och beröra oss på väldigt olika sätt. I en av de mest citerade verserna i Bibeln, i Filipperbrevet 4:6, så uppmanar Paulus de troende i Filippi att istället för att bekymra sig så ska de tacka Gud och låta honom veta alla deras önskningar. Och lite längre fram i bergspredikan säger Jesus, finns det någon bland er som ger sin son en sten om han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber med fisk? Alltså, om vi ber vår himmelske fader om det som är gott, då ska vi få det. Han vill ge oss och han är god. Men för att vi ska se Gud som en god förälder så måste vi lära känna honom. När vi känner honom kommer vi också att lära oss att lita på honom. Nu tror jag att det finns en naturlig tillit djupt där inom oss, nedlagt när vi skapades. Det är därför ett litet barn har så lätt för att sträcka sig mot sina föräldrar. Och när man säger något till ett litet barn så tror de på det. Men ofta räknar vi inte riktigt med barnen. Uppenbarligen tyckte de som följde Jesus att barnen störde. Ja, i vart fall så försökte de hindra barnen från att komma nära Jesus. Men han tar ett barn som förebild när han undervisar. Om vi vill komma in i Guds rike, säger han, så måste vi bli som dem. När vi blir lite större så förlorar vi ofta den här tilliten, den naturliga tilliten. Vi lär oss att inte tro på och räkna med Gud. Och när jag växte upp på 1980-talet, då var den naturalistiska världsbilden förhärskande i Sverige. Att tro på Gud, det var inte rationellt. Jag minns att när jag var kanske i 10-årsåldern så sa en gång en klasskompis till mig att snart borde vi kunna bevisa att Gud inte finns. Och idag så är det okej att tro på Gud. I alla fall på ett annat sätt än det kanske var då. Men ja, det är liksom upp till var och en. Men oavsett om vi har kvar en barnatro eller inte, så behöver vi en egen erfarenhet av Gud. Det är därför Jesus liv och exempel är så avgörande. Han är den levande Gudens avbild. Bibeln säger att Jesus har förklarat Gud för oss. Och han säger till och med att den som har sett honom har sett Fadern. Och när vi läser om Jesus och när vi lyssnar till berättelser om vad han har gjort i andra människors liv på olika sätt, då kan det födas en längtan hos oss att också söka oss närmare Jesus. Och han säger till oss: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och vidare: den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Om vi har börjat lära känna Jesus och vill tro på att Gud tar hand om våra liv, hur ska vi då förhålla oss till livet? Jo, uppmaningen som vi kanske har hört många gånger förut är: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vad är då Guds rike? Jo, Guds rike är det tillstånd i skapelsen då Guds vilja råder. Den dag då Jesus kommer tillbaka för att döma levande och döda, då så ska det upprättas i sin helhet på jorden. Men redan nu så finns det varhelst människor överlämnar sina liv i Guds händer. Församlingen är trots våra fel och brister en del av Guds rike. Korskyrkan, en del av Guds rike i Mölndal. Hans rättfärdighet, ja, det är Jesu liv på jorden. Bara han har levt livet i fullkomlig tillit till Gud. Men den rättfärdigheten kan vi få del av. Och löftet som Jesus ger oss är att om vi sätter Guds vilja främst och överlåter oss till honom, då ska han höra våra böner och ta hand om oss. När jag tänker på Jesus och vad han vill förmedla under sitt liv på jorden, så framstod det mig att i allt han sa och gjorde så fanns tilliten till Fadern i centrum. Den var grunden för hela hans liv. Jesus förklarade för sina lärjungar, ja, de som följde honom, att i sitt uppdrag så var han utsänd av Fadern. Han hade erfarit och kunde förnimma en fullkomlig tillvaro hos Fadern innan världen var till. Och efter att han fullbordat allt så skulle han återvända till honom. Han visste att han hade sitt ursprung i Gud. Som litet barn fördes han av Josef och Maria tillbaka till Nasaret. Där hade de sitt hem, och vi kan läsa i Lukas evangeliet: pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och vidare sägs det: och Guds välbehag var med honom. Alltså, han behagade Gud som människa. Och jag tror att det har sin förutsättning i att Jesus hade en växande tillit till Gud som sin far. Ja, vi kan inte hitta så mycket om Jesu uppväxt i Bibeln. Men vi vet att Josef och Maria tog honom med till Jerusalem varje år. Där brukade de fira den judiska påsken. Och den firar judarna fortfarande till minne av att Gud förde sitt folk ut ur Egypten. Hur han genom märkliga under och tecken befriade folket från slaveriet under farao, Egyptens kung. Nu närmar sig också vi påsken. Och det är ingen dum idé att gå tillbaka och läsa den här berättelsen i Andra Mosebok. Vi kan låta den undervisa oss om Guds trofasthet till de som tillhör honom. Och denna berättelse växte alltså Jesus upp med. Han upplevde den med alla sina sinnen och fick, som alla judiska pojkar, lära sig den utantill. När Jesus var omkring 30 år och hade blivit döpt av Johannes i Jordan, då står det att han fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Sedan började han förkunna budskapet om Guds rike. Och han botade människor som led av olika åkommor. Evangelisten Johannes berättar att vid ett tillfälle så blev Jesus förföljd för att han hade botat en man på sabbaten. Och när judarna ville döda honom så sa han till dem att sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Likaså så kan vi se att Jesus ibland drog sig undan för att vara för sig själv och be. Han var helt beroende av Gud och litade fullkomligt på honom. Inte bara för sin överlevnad utan han gjorde det han såg fadern göra. Sammanfattningsvis, vad vill Jesus säga oss genom den här texten? Jo, först, gör er inga bekymmer. Vi behöver inte oroa oss för hur vi ska överleva. Steg för steg får vi lära oss att lita på att Gud tar hand om oss. Och för det andra, han har inte skapat oss endast för att vi ska äta och klä oss. Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Han vill att vi ska lära känna honom och leva i gemenskap med honom och hans far. Amen.